lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med verserna 16 och 17 i Efeserbrevets femte kapitel, där Paulus uppmanade de troende i Efesus att ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Och så fortsatte han: var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Ingenting i livet är viktigare än att finna ut vad som är Herrens vilja och sedan handla efter den. Men då måste vi också säga att det är viktigt att skilja mellan Guds allmänna vilja och hans speciella vilja. När vi talar om Guds allmänna vilja kallar vi den så därför att den gäller för alla Guds barn och är lika för oss alla. När vi sedan talar om Guds speciella vilja så tänker vi på det som är specifikt och personligt och gäller den tanke Gud har just med oss. Och den är olika från individ till individ. Som till exempel, vilken linje ska jag välja på skolan? Vilket yrke ska jag välja? Om jag ska gifta mig? Och i så fall med vem? Om jag ska söka det eller det jobbet? Om jag ska stödja det eller det missionsprojektet? När vi så förstår skillnaden mellan Guds allmänna vilja och Guds specifika vilja för mig personligen, då kan vi börja processen att försöka förstå vad som är Herrens vilja. Och i Bibeln, Guds ord, kan vi finna de allmänna principerna för vad som är Herrens vilja. Och när ordet uppenbaras för våra hjärtan av Guds helige ande, skänker det oss ljus. Att söka förstå Herrens allmänna vilja är det första. Och Guds vilja för Guds folk uppenbaras i Guds ord, Bibeln. Men vi kan däremot inte finna Guds speciella vilja i Bibeln. I Bibeln finner vi alltså de allmänna principerna som kan vägleda oss som Guds barn. Men detaljerade avgörelser när det gäller oss själva specifikt kan vi inte ta förrän vi har prövat det på tre områden som Gud har gett oss genom skapelsen. Och då tänker jag på viljan, förståndet och känslan. Men även inför viljetesten, förståndstesten och känslotesten måste Guds speciella vilja för oss personligen sökas under stillhet och bön och alltid med Guds ord som ledstjärna. Bibeln ligger alltid som en grundsten under allt vårt sökande efter Guds vilja och Guds tanke och plan med vårt liv. Och Guds allmänna vilja, som gäller för alla Guds barn, finner du alltså, som jag sa, i Guds ord. Ja, men, säger du kanske, hur ska jag sedan kunna finna ut vad som är Guds vilja i en bestämd situation? Jag ber och ber, men tycker inte att jag får något svar. Ja, saken är ju den att vi vill så gärna ha ett lättvindigt svar. En bönestund och så en direkt uppenbarelse som en telefax. Och visst händer det att Gud direkt uppenbarar och leder på det sättet. Men vi måste säga mycket klart att det tillhör undantagen. Däremot leder Gud oftast steg för steg på ett sätt som gör att det sker helt medvetet för oss och involverar både vilja, förstånd och känsla. När det gäller en speciell sak eller ett speciellt vägval i ditt liv så är det först Bibeln och därefter tre instanser du prövar för att försöka förstå vad som är Herrens vilja. Först av allt, valet får inte strida mot Guds allmänna vilja. Det vill säga den som generellt talar om vad som gäller alla Guds barn. De tio Guds bud och förmaningarna i de nytestamentliga breven utgör en mycket bra och balanserande tygel för våra tankar. Innan du sedan går vidare måste din vilja prövas. Inför korsdöden så bad Jesus i ett Getsemane: Fader, om du vill så tag denna kalk ifrån mig, men ske inte min vilja utan din, som det står i Lukas 22:42. Vi måste pröva vår egen vilja och fråga oss: är jag villig att godta vilken som helst lösning om jag bara kan vara helt säker på att det är Guds vilja med mig? Kan jag inte svara ja på den frågan så är det meningslöst att fortsätta vidare. Men kan jag svara ja vid viljetesten, när jag av ett uppriktigt hjärta kan säga att jag är villig till vad Gud än vill, då är tiden mogen för förståndstesten. Även förståndet är med när Guds väg med oss ska prövas. Eller som Paulus uttryckte det här i Efeserbrevet 5:17. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Och här är det mycket viktigt att vi förstår att det handlar inte om vad som i våra ögon är svårt eller vad som är lätt, men om vad som är rätt eller orätt. Här måste vi också nämna att viljeprövningen och förståndsprövningen egentligen griper in i varann. För när man undersöker själen för en viss handling så finner man kanske, om man är ärlig mot sig själv, att man hade en egenvillig önskan om att gå en viss väg. Man sökte lura sig själv kanske genom att ge denna önskan en vackrare motivering. Den tredje prövoinstansen heter känslan. Kolosserbrevet 3:15 säger: låt Kristi frid regera i era hjärtan. Alltså är även känslan med när Guds väg med oss prövas. Med Guds ord som ledstjärna prövar vi vad som är Guds vilja med oss under stillhet och bön, och prövar både på viljans område och gör en förståndsprövning och en känsloprövning. Med följande riktmärke: låt Kristi frid regera era hjärtan. Eftersom det viktigaste är att ha det rätt i vårt hjärta, i vår inre värld. Och här handlar det inte bara om vad som känns rätt, men att med Bibelns ord som kompass utföra både viljeprövningen, förståndsprövningen och känsloprövningen. Och om jag trots allt detta inte har fått någon visshet, så finns det ännu ett hjälpmedel, nämligen att söka råd hos någon som jag har förtroende för. Det vill säga, jag tar hjälp av andras erfarenheter och insikter i andliga ting. I första Kungabok 1:12 säger profeten Natan till Batseba: men jag vill nu ge dig ett råd för att du må kunna rädda ditt liv och din son Salomos liv. Batseba följde profetens råd, och det blev både hennes räddning och hennes son Salomos räddning. Alltså, först studera Guds ord. Studera flitigt och lär dig Guds ords allmänna vilja för alla sina barn på jord. Gör sedan viljeprövningen, förståndsprövningen och känsloprövningen. Och om du efter att ha gjort det ändå är lika osäker, så sök råd hos en erfaren person som har insikt i Guds ord. Och även om vi i det nya förbundet har både det gamla och det nya testamentet som vägledning och därför ska försöka reda oss utan att begära tecken, men om alla de andra proven inte kunnat ge oss svar, så bör vi hellre begära ett tecken än att sväva i ovisshet. När Herren talade med Gideon, så säger Gideon i Domarboken 6:17: om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Det är den rätta ödmjukheten och den rätta förväntan. Eller som Paulus skriver till det troende i Efesus: var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Men att söka den viljan kan alltså kräva både disciplin, tid, tålamod och uthållighet och inte minst ödmjukhet. Varje kristen borde ha en upplevelse, en erfarenhet. Låt mig säga, jag tror på andliga upplevelser. Samtidigt vill jag med mycket klara ord säga, jag bygger inte på upplevelser. Efter att Paulus uppmanat dem att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efesierbrevet 5, vers 18 och 19. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Här kommer Paulus inte med ett torrt föredrag mot alkoholism. Även om just alkoholism var en landsplåga på den tiden, liksom idag. Alkohol och omoral går ofta hand i hand. Och dessa två utgör ett hot mot vårt svenska samhälle idag. Men Efesierbrevet 5, 18 och 19 är inte ett föredrag mot alkohol, utan Paulus gör faktiskt en jämförelse. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet. Den stjäl din kraft. Dess tröst är både kortvarig och falsk och leder till misär. Det är inte det du behöver. Vi lever i ett samhälle som har förkastat den enda sanne Gud. I Predikaren 3, vers 11 står det att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Och i en kultur utan Gud uppstår därför ett vakuum. Och detta vakuum fylls då antingen med många gudar, det vill säga vidskepelse och stjärnskrock. Men det är också många som fyller det med alkohol och droger. Men ett Guds barn skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara den kristnes erfarenhet. Vad vill det säga att uppfyllas av anden? Vi finner parallellen eller motsvarigheten i mannen som dricker, vilket också är orsaken till att Paulus talar om det här. Mannen som dricker är både styrd och behärskad av alkoholen. Man kan se om en man är drucken. Och när man möter en man som varit alkoholiserad i många år, så kan man se det på honom, även när han är nykter. Han är så präglad av det som har fyllt hans liv. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar. Den som berusas med alkohol och droger mister omdömet och mister kontrollen och vet inte riktigt vad han gör. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under Guds kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Så det handlar inte om extrema känslomänniskor eller om någon religiös suggestion, men om något som utrustar oss med kraft till att vara hans vittnen och vandra i ljuset. Att vara uppfylld av anden betyder att behärskas, regeras, styras av Guds helige ande. Och den troendes vandring, hans sätt att leva och andens uppfyllande är nära förbundna. Paulus förmanar dem att se noga till hur de lever och att ta väl vara på varje tillfälle och inte vara oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja och låta sig uppfyllas av anden. Och den helige ande är inte bara en opersonlig kraft. Att vara en kristen är att ha en gudomlig person inneboende i sitt hjärtas tempel. Alla Guds barn har den helige ande i sitt hjärta. Som Paulus säger i Romarbrevet 8:9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och i första Korinterbrevet 3:16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Paulus skrev alltså till de troende i Korint att de var Guds tempel och att Guds ande bodde i dem. Och samtidigt säger han i början av samma kapitel: bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Dessa kötsliga kristna i Korint, dessa spädbarn i Kristus, som stred inbördes med varandra, hade ändå Guds ande i sitt hjärtas tempel. Men de bedrövade denne ande. För den helige ande bedrövas när vi förblir spädbarn i Kristus och är kötsliga kristna. Låt er istället uppfyllas av anden, det vill säga det kötsliga och syndiga som vi tillåter i vårt liv måste vika undan för andens fullhet i vårt hjärta. Och eftersom anden är en person, så handlar det inte om att jag ska få mer av anden, men om att anden ska få större och större bestämmande rätt i mitt liv och min vardag. Se noga till hur ni lever, sa Paulus, och låt er uppfyllas av anden. I första Korinterbrevet 12, vers 13 skriver Paulus: I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och det skedde inte genom någon insats eller strävan från vår sida, men genom tron på Jesus Kristus tog den helige ande sin boning i oss, och anden är vår pant på att vi är Guds barn. Anden är en handpenning på vårt arv, som det står i Efeserbrevet 1:14. Men vi behöver fyllas av anden för att tjäna Kristus. Lärjungarna hade mottagit den helige ande, som vi minns från vår vandring genom Johannesevangeliets 20:e kapitel, där det i verserna 21 och 22 stod: Jesus sade än en gång till dem: Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sade: Tag emot den helige ande. I Johannes 20:e kapitel möter vi Jesus och lärjungarna i en övergångsperiod mellan lagen och nåden. En period i dessa mäns liv och i Jesu verksamhet mellan hans död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Så här handlar det alltså om en unik period i världshistorien. Personligen tror jag att i detta ögonblick då Herren andades på dem och sa: Ta emot den helige ande, så blev dessa män födda på nytt. Före detta hade inte den helige ande tagit sin boning i dem. Uttrycket andades på dem förekommer bara två gånger i Bibeln. I första Mosebok står det att Gud inblåste livsande i Adam. Vi kan säga: Gud blåste liv i människan. Inte som en storm, men han andas. Det var Guds ande. Och här i Johannes 20:22 ger Jesus lärjungarna evigt liv genom att ge dem Guds ande. Det ska styrka och bevara dem i övergångsperioden mellan hans himmelsfärd och pingstdagens andeutgjutelse. På pingstdagen skulle den helige ande komma och döpa dem till Kristi kropp. De skulle också bli iklädda kraft ifrån höjden. Det är den nytestamentliga församlingens födelsedag. Från det ögonblick och in till denna dag är den helige ande i världen, uppfyller den troendes liv och präglar hans vardag. Men innan Gud kan låta anden uppfylla våra liv måste han först tömma oss. Man behöver inte sträva för att få Guds ande. Det är som luften som fyller ett rum. Är rummet staplat fullt av kartonger och prylar från golv till tak, så är det lite luft där. Och ju mera rummet töms på allt som är där, desto mera luft fyller rummet. Låt er uppfyllas av anden. Det vill säga, låt Guds helige ande tala till oss om vad som borde kastas på soptippen. I Nehemja 3, vers 14 talas om dyngporten, en av de många portarna i Jerusalems mur. Dyngporten ledde ut till Jerusalems avskrädesplats och var därmed mycket viktig för stadens hygien och hälsa. I Filipperbrevet 3, vers 7 och 8 står det: Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Den som gått in genom fårporten och fått del i alla Guds löften måste också vid dyngporten vara redo att kasta ifrån sig allt det som besmittar Guds livet. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande, och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vid dyngporten är det mycket i våra liv som måste förkastas. När vi i ordet, genom den helige andes ljus, får se att det bara är avskräde. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi låter Gud tömma oss, så att han själv får fylla oss med sin helige ande. Och denna gudomliga fullhet vill föra oss bort från spädbarnsstadiet och till andlig mognad. Helige ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se anden från himlen falla. Oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige ande, hör oss. Sanningens ande, röj den nöd som vi i hemlighet bära. Människan lever ej blott av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord. Sanningens ande, väck oss. Berusa er inte med vin, sådant lever till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.